P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3.
Med mig.
Med Bella. Och dig. Och Assad. Nu är VM äntligen över, kan man säga.
Ja, vissa är glada och vissa som jag är skitledsna.
VM är äntligen över, men vi måste put in our two cents, om vi ska vara såna.
Ja, vi måste ju säga vad vi känner över allt som hände igår.
Precis, du såg matchen.
Jag såg matchen.
Tankar, känslor.
Alltså jag tyckte det var en bra match. Det var ju mycket som hängde på det. Det var ju, har ju varit väldigt mycket snack om Argentina under turneringen, att de skulle vara favoriter till Infantino, och så har det varit liksom en diskurs bland att alla hejar på Spanien för att man inte vill att Argentina ska vinna. Sen har det också gått i extremer där folk har liksom, Argentina har blivit påhoppade. Det är verkligen över gränsen, utan man ska hålla det till fotbollen, passionen och så vidare. Men ja, det var en intressant match. De vann i förlängning.
Det är så gulligt att du sa. Det var en intressant. Let's be honest, den var skittråkig.
Nej, jag håller inte med! Jag
är inte fotbollskille.
Nej.
Men det här VM:et så är vi alla det.
Ja.
Tänker jag. Matchen dagen innan, England versus Frankrike,
ja.
Det folk kallar för den riktiga finalen inom citationstecken, där det blev 10 mål. Ge mig en sån kaotisk match.
Okej, men det är kul, men det betyder inte att det är bra fotboll. Alltså Spanien spelade väldigt bra fotboll. Sen blev det inte lika många bollar i mål. Men jag tyckte ändå att det liksom, de visade ju upp varför de var bäst i turneringen.
100%, alltså, det är inte det. Jag tvekar inte på det.
Nej.
Men det var verkligen bara sån. Alltså första halvlek var ju alltid sån. Okej, men nog om det, nu ska vi gå till det som vi egentligen är här för. Jag och du har haft en följetong. Vad kommer ske under det nya VM halftime show?
Yes.
Run it down, ge oss en liten snabb runda. Vad hände, Bella?
Okej, det började med Madonna som gled in i typ en fyrhjuling där Ronaldinho och Ronaldo körde den. Och hon såg ut som att hon liksom var ett trill från att gå sönder helt.
Alltså, hon såg ut som en Lego-figur.
Ja, alltså rädd att hon skulle gå sönder när som helst. Hon sjöng inte live.
Nej.
Sen var det BTS som dök upp, alltså koreanska K-pop-bandet. Och de körde väl Dynamite, deras hitlåt. Det lät inte super, tycker jag. Sen dyker Justin Bieber upp med gitarr.
Precis.
Och sjunger, alltså det känns som att jag var på Hillsong. Alltså det var, eller det finns massa andra kyrkor om man kan säga så. Men det var verkligen en sån predikan, kändes det som.
Ja, han körde ju sin låt Everything Hallelujah, den virala låten.
Precis, och så fick man höra Welcome Hallelujah. Och det kändes inte som att det riktigt passade in i hela grejen. Men det kändes också, så var det Chris Martin då som liksom hade hand om hela grejen. Och det känns som att de alltid vill ha så här, mycket kärlek, vi alla en, unite the world.
Det är mycket unite the world. Och så här, till det här såklart så sen var det ju Burna Boy och Shakira som körde VM-låten Die Die. Allting avslutades med den här PS22, den här kören.
Just det, som massa körde barn.
Ja, lite och så här, we are the world-stämning, fast inte riktigt där. Men under och mellan de här akterna så sker ju det jag tycker var det bästa med det här halftime showet.
Tell me.
Det var ju liksom the campiness och det dummaste ever kring det. Det var att Tom Cruise inledde med något konstigt klassiskt så här, Football Unites.
Just det. Det började det var ju inte under halvtidsshowen, det var ju innan.
Exakt, det satte igång liksom stämningen för vad som skulle ske. För allting började egentligen med Robbie Williams, Nicole Scherzinger och den här andra Laura
Pausini.
Precis. Det jag kallar för typ så en misslyckad Eurovision mellan akt, hela den grejen. Men det här säger ju Tom Cruise, han sätter igång med att säga More than 30 days ago, 48 nations began a journey. They crossed oceans, they crossed borders, they crossed cultures, and together, bla bla bla, så fortsätter han. Du, these borders, var det inte jättemånga som inte fick komma in i landet?
Ja, verkligen!
Alltså, det var inte lika lätt för alla.
Det var inte alls lika lätt för alla. Men, och han stod också på världens största pall, såg du det? Alltså, det var verkligen.
Ja, just det, för att han ryktas som att han är världens kortaste person.
Ja, så han stod på en väldigt hög pall.
Men jag älskade det här. Jag tyckte det här halftime-showet var uruselt, missförstå mig rätt. Alltså var det värsta ever. Men det fanns någonting i det att jag och min kompisgrupp som kollade på den här matchen kände oh my god, vad är det här för feberdröm? Och det sparked, alltså det liksom satte igång så många diskussioner mellan fotbollsintresserade, mellan oss. Det var äntligen en chans för oss som kunde populärkultur att lära fotbollskillarna. De sa, vad är det där? Vad är det här? Vi sa, ja, alltså nu är det så, The Muppets.
Ja.
Det är en stor grej i USA.
Ja, men jag känner att det behövs, alltså innan matchen, det känns som att jag är så här, innan matchen kan vad som helst hända, jag bryr mig inte. Det är att det är mitt mitten under matchen. Hela grejen tog 27 minuter. Mm. Det betyder att det var 27 minuter där spelarna som sitter i spelartunneln inte kunde komma ut och värma upp ordentligt. Utan de behövde liksom sitta där inne, bli kalla. Alltså det är någonting med momentumet också. Det är liksom, jag förstår hela grejen.
Alltså förlåt, det är 10 minuter mer. Alltså jag
men det är
så här,
fotboll, jag det vet, är inte men något annat.
Skaffa en bastu, skaffa ett värme infrarött rum. Alltså jag tycker det är så här, lederna blir kalla. Okej, whatever, ni tjänar fucking miljarder och miljoner.
Jo.
Och ni kommer tjäna mer om vi får det här plojet, vilket innebär mer pengar in till FIFA, mer pengar. Alltså jag är så bara, jag ser visionen. Jag ser
gud,
att det blir så största kapitalister.
Ja, alltså de kan ju inte, jag känner inte att det är viktigt att de ska tjäna så mycket pengar som möjligt, utan det blir ju typ så här, typ platserna för den här, alltså det kostar ju hundratals tusen kronor att kunna sitta där och titta på det här. Och jag tycker så här, det är ju samma som att det är massa kändisar som sitter där och tittar. Alltså jättekul att Beyoncé och Jay-Z sitter och tittar på matchen, men de tar ju platsen från någon som faktiskt vill se
vet
matchen
jag,
som bryr
där kan jag faktiskt
sig.
Hålla med dig om, för det var liksom så, jag tappade det när liksom pokalen kommer ut och den är i ett Louis Vuitton-fodral.
Ja.
Och då var då jag och mina vänner bara så, men vad kollar vi på? Men det var så kul. Alltså förstår, ja. Det finns ju det här, jag är okej med att, jag kan hålla med dig om att det är någonting obehagligt.
Gud,
kring det hela.
Jag är så tråkig nu.
Men jag
tycker
det är jättekul. Och så ser man Kermit och typ Miss Pig. Försök förklara det här för ett Victorian child. Alltså de hade bara så, förlåt.
De hade exploderat.
Ja, nej, men 100% exploderat. Men halftime-showen, alltså det är en vattendelare. Folk gillar inte det, folk älskar det. Men majoriteten verkar inte tycka att det är så jävla kul.
Nej, eller jag tycker i alla fall att det kunde haft, alltså för att vara USA och för att vara så här högt produktionsvärde, så kändes det ihop tafflat. Alltså det känns som att man tog massa olika artister och bara, gör det här bara nu. Det kändes inte alltså som att allting var i ett liksom. Och sen kommer ju Shakira och liksom visar, så här har man ett uppträdande.
Ja, men jag tror att det är
väl... Ge henne 15 låtar då, så får Shakira köra hela, och så kan Burna Boy stå där med mikrofonen 10 meter från munnen
det
och inte
det, sjunga. Det var det vi pratade om lite, att så här, det kanske var lite för många. Man ska ha då som Super Bowl. Det är en person som får 11 minuter väl kurerat.
Ja.
Chris Martin, go back to the drawing board. Men nog om det, vi vill säga grattis
till
Spanien. Och Argentina då, som var hemska, hemska förlorare enligt rubriker. Tydligen betedde de sig jättedåligt efter.
Ja, det var ju liksom, det blev typ lite slagsmål i slutet liksom, mellan spanska bänken och de argentinska spelarna. Och det är ju väldigt många som varit här, kan ni inte förlora med lite grace?
Många rubriker som var så.
Ja.
Och med anledning av det, att Argentina var riktigt dåliga förlorare, så undrar jag nu, när du där hemma var riktigt småsint och en dålig förlorare, kan vara i en relation, kan vara i skolan, idrotten, i hissen, i hallen, i trappen, whatever. Vi har efterfrågat, vad ska man säga, ens mest småsinta historia, vad man gjort när man har varit liksom riktigt småsint efter en förlust. Det fick man tänka på liksom kändisar, som också är väldigt vana med att göra väldigt petty stuff. En av de mest kända är ju 50 Cent.
Just det.
Som hade ju en ganska stort, vad man kallar för beef, med Ja Rule, en annan rappare. Och det 50 Cent gjorde då, vilket är något av det bästa ever, var att han köpte the front row, alltså främre raden, hela främre raderna på Ja Rules konsert. Så
han blev säkert jätteglad.
Ja Rule blev säkert skitglad. Wow, nu har jag äntligen liksom sålt slut. Alltså främre raderna gick så fort. Alltså wow. Klipp till. Tomma.
Alltså, det är så elakt. Alltså det är så jävla elakt.
Det är ju den bästa
typen.
Det är den bästa typen av, alltså har man pengarna så kan man ju vara riktigt jävla småsint och petty. Jag tänker på Mariah Carey som hennes ex då, James Packer, när de gjorde slut så skickade hon en $50 million inconvenience fee. Till honom.
Alltså typ att hon hade liksom...
Ja, men alltså, så här, hela du gjorde mitt liv liksom inconvenient. Så här får du en 50 miljoners fee. Alltså jag tror inte att det var någon form av så riktig grej, men
nej,
kanske bara en markering.
Gud,
och det är väldigt oklart om han ens betalade det här. Det känns som en riktig...
Det känns som att alla mina liksom småsinta grejer, alltså när man kollar på det liksom i retrospekt så att säga, så känns de liksom elaka.
Okay.
Men jag hade ju liksom, när jag gick i högstadiet så var jag väldigt kär i en kille. Och han... alltså det var typ som att en tjej då skulle berätta att hon liksom hade, alltså typ hon skulle one-uppa mig, att hon redan liksom hade gjort grejer med den här killen, och jag blev liksom lite avundsjuk. Mm. Och då slutade det med att vi typ stod i led för att ge, jag stod och liksom gav ut glass och hade hand om att liksom hälla chokladsås på glassen, men sen ville hon ha det i munnen, och då liksom drog jag chokladsåsen över hennes ögon.
Okej, förlåt, stopp. Jag tänkte först att det skulle vara så över hennes tröja som blev lite smutsig, över hennes ögon. Du vill liksom rakt över henne blind typ.
Typ, alltså det låter helt fruktansvärt, men det var som att jag hon öppnade munnen, och så var det som att jag inte kunde hindra mig själv från att hälla det över hennes ögon. Och då var det ju liksom som att jag bara, gud förlåt, låt mig hjälpa mig ta bort det. Alltså det låter
men det
var så småsint, för att det var inte ens en stor grej, utan det var bara så här, hon snackade lite om en kille jag tyckte om. Och jag bara kände, nu ska du få en ögoninfektion.
Det är ju en utomkroppslig reaktion när man agerar så. Jag minns ju när jag spelade basket, då var det också som att så här, vi låg under, det var typ så, någon minut kvar, och så var det en person som hade ett fritt läge och liksom gör ett mål. Så han dribblar bollen, och jag är liksom tätt in på bakom, så jag bara rakt av bara knuffar omkull honom. Och då man är så, stopp. Vad gör du? Så kan man inte göra. Och det var som att jag var så, blev ett slagsmål på plan. Varpå jag bara står där bak och var så, har råkat starta ett helt slagsmål. Jag bara står där bak och så, liten och kort typ.
Ja, vi hade, när jag spelade handboll så var det att man drog i varandras tofsar. När man liksom, om man var linje och så. Och så var det liksom för ett sätt att liksom provocera liksom. Och till slut så, alltså jag är inte en jättestor tjej. Men det känns som att alla då som står där, är ju, alltså jag bara minns att alla var amazoner. Och när jag drog i deras hår, då blev det ju som att de stod över mig, och jag bara så här, snälla,
men det är så kul, alltså i idrotten finns ju mycket man kan liksom hämta som är småsint. Jag minns ju, alltså jag var inte något av, jag var ju den värsta, alltså jag spelar fult, och det är väldigt ärlig med, jag har inget problem att spela fult. Jag smöjde in mina händer i sån kallad tigerbalsam och viftade framför folks ögon.
För att de skulle gråta.
Så gjorde jag det. Och så var det typ någon som bara, hallå, han har tigerbalsam på händerna. Då man kom fram till mig, jag var så här, oj, jag hade ont i knät, jag glömde tvätta händerna typ. Oh, du där hemma, har du någon sån härlig småsint story i samband med förlust eller whatever? När var du som senast småsint efter en förlust, i kärlek, i skolan, på jobbet, idrotten etc. Skicka in 72250, skriv P3 ett mellanslag.
Anonymitet utlovas. Alltså, ni behöver inte stå för det som vi gör nu.
Jag såg världens gulligaste rubrik nyss. Grandmothers in Kenya ask for a soccer World Cup to compete in. Okay. Alltså ett gäng mormödrar, gamlingar. Får man säga gamlingar? Är det liksom G-ordet?
Ja.
Massa G-ordet i Kenya ber om en egen fotbolls-VM.
Gud vad mysigt!
Så man ser dem liksom springa runt här, alltså så ändå hurtiga, och liksom sparka boll. Ingen av dem, alltså de är så dåliga. Men
kan de inte bara vara med i Paralympics?
Alltså lite så. Men det är väl, alltså jag tänker typ att det borde finnas en sån ålders... ålders...
Obs-skämt.
Jag vet inte, fattar folk. Men jag tänker att det borde finnas en sån så här VM för en viss åldersgrupp.
Ja.
Jag tycker att så här, det här är någonting vi bör... införskaffa.
Ja, för det känns ju som att nu så, eller i och för sig så blir folk mycket äldre som spelar fotboll nu. Alltså Messi fyllde ju 39 nu.
Alltså det är ju på samma liga som gamlingarna.
Eller vad menar liksom kroppsligt för att spela elitfotboll, så är ändå det sjukt. Mm. Alltså, så jag menar, det är kanske bra för alla de här som är så jävla bra men är lite äldre som behöver sluta, att de hittar sin egna liga som inte är USA eller Saudiarabien. För ett år sedan så var det lite psykos bland the girls and the gays, som man brukar säga. The Summer I Turned Pretty hade premiär för sin tredje säsong, och det blev ramaskri. Folk blev så kära i den serien, och om jag ska snabbt berätta vad den handlar om, så är det en tjej som är jättekär i en kille, och han har en bror, och hon är också kär i den här bror. Så det är liksom ett triangeldrama där
nog
det är...
om mig.
Precis, där det är två bröder involverade. Och huvudpersonerna i den här serien är liksom ett par. Det är komplicerat, men han är vad man skulle kalla en perfect book boyfriend, eller en pojkvän som är så här perfekt på alla sätt och vis. En kille som så här, de här pojkvännerna, de här killarna, de finns inte på riktigt, utan de är skrivna av andra kvinnor liksom.
Okay,
så de är liksom perfekta på alla sätt och vis. Och ett år senare så är det många som vittnar på olika forum att de gjorde slut med sina pojkvänner, och på grund av den här serien.
Var det för att ribban var så högt satt efter man fick den här killen som var enligt den här perfekta mallen då?
Precis.
Så blev folk så, men gud, jag har liksom nöjt mig med alltså Shrek over here.
Precis.
När jag kan få alltså prinsen.
Exakt.
All right.
Och det är intressant för att den här killen är ju inte på riktigt.
Nej.
Alltså han finns inte, han existerar inte. Men ändå så är det så, jag kanske kan få en sån här kille på riktigt, bara nej, alltså han är fiktion.
Det finns inte.
Han existerar inte, så du dumpade din kille som säkert kanske var good enough, alltså bra nog, för en kille som inte existerar. Så det är ju intressant med de här parasociala, för att det var ju då en psykos över den här sommaren, att folk blev så kära i den här killen och allting han gjorde för henne, och ändå så kan man inte riktigt släppa det och bestämma sig för att göra slut med sin kille för det.
Men det finns väl någonting klassiskt i sånt. Jag tänker på förra sommaren där Miranda Gerais All Fours på alla fyra blev väldigt stor, som handlar om liksom kvinnor i en kvinna i 45 års åldern som hamnar i förklimakteriet eller klimakteriet, och under det här börjar ha liksom en super sexuell epiphany, en uppenbarelse, och bara gud. Att den här boken var ju en klassisk sån...
Om din tjej läser den här boken...
Så kommer hon lämna dig.
Ja, precis. Det var samma med den här... Om du ser din tjej titta på den här serien...
Så alltså, kommer hon lämna dig.
Ja, det är en av de sista liksom, döds... vad heter det? Rappen.
Men fick du en sån känsla? Har du liksom... Nej. När du kollar på den serien, att det var så bara... Oj, jag kanske ska...
Vet du vad? Jag kände bara... Gud, jag har hittat min Conrad, som den här killen heter. Så jag var inte
hand,
en del...
som är så perfekt.
Ja.
Nej, men jag tänker... Finns det inte liksom... Alltså jag tänker så här, finns det liknande typ av medier man tar åt sig som man är så skulle få en att kunna agera på det sättet?
Ja, alltså det finns ju mycket med reality-serier också som får en att bli lite, alltså man blir väldigt investerad i så här, jag blir verkligen arg på den här personen som att han hade varit otrogen mot mig.
Mm.
Och det kan ju verkligen skapa den här parasociala förhållandet där man känner att man är, alltså man är en av personerna som blivit berodd. Liksom.
Men jag menar, det är ju självklart, alltså det kan man ändå känna, men jag kan tänka, alltså inte att skulle läcka över i mitt verkliga liv.
Ja.
Det är snarare i så fall tvärtom, att jag är så, thank god att jag inte är den personen, att jag tycker så saker är lite för... jag gillar att kolla kanske på lite extra jobbiga grejer för att vara så, oh, tack god gud att det inte är jag. Typ så när det blir jobbigt på typ så en dating reality, att man är så, tack gode gud.
Att du...
Jaja, alltså, jag tror,
inte där.
Ja, och jag tror att om jag skulle kolla på The Summer I Turned Pretty och läsa All Four skulle jag bara få så, vad äckligt. Fy fan, Conrad, den här perfekta personen. Nerd, alltså att det inte finns.
Jag vill också säga det, att det är många som argumenterar emot att han också skulle vara en perfekt kille. För att det är också så att han förstör, alltså han typ så här får den här tjejen att lämna sin bror vid altaret. Så han liksom fuckar upp sin familj för den här tjejen. Och är kanske lite emotionellt omogen.
Mm.
Men det är den här idén över att längta, alltså yearning, som är liksom väldigt trendigt, och många tjejer gillar en man som längtar efter den.
Mm.
Så det kanske var så att de gjorde slut med sina pojkvänner för att se om de här killarna skulle fightas för dem eller skulle längta efter dem. Och sen gjorde de inte det, och så blev de utan.
Det här är, du vet, den sista boken om liksom Olof Palme.
Ja.
Det här är det sista vi pratar om fotbolls-VM.
Ja, det räcker nu.
104 matcher, publikrekord och en hel del drama. Igår fick till slut en världsmästare när Spanien besegrade Argentina med 1-0 helt enkelt i förlängning och lyfte VM-bucklan. Men turneringen har inte bara handlat om mål och publikrekord. Det hårda spelet och flera omdiskuterade domslut har också blivit massa stora snackisar. Med oss nu för att summera VM har vi reporter på Svenska Dagbladet, David Hellström! Varmt välkommen.
Tack så jättemycket. Så här varmt välkommen blir man inte någon annanstans.
Vad skönt.
Vet du, skönt. Alltså det är det enda vi har. Ett varmt välkommen.
Bara fjäskar, sen när man går ifrån så är det helt annorlunda.
Ja, då snackar vi skit.
Då är det, när reglerna är nere ska ni veta.
Ja.
Du, nu är VM inom stationstecken äntligen över. Om du ska summera den här turneringen, vad kommer du framförallt att minnas?
Alltså vi kommer ju komma till det senare, vad jag kommer minnas.
Mm.
Så istället så ringde jag mina kusinbarn, eller jag ringde min kusin ska jag säga, och bad honom berätta vad hans kusin, alltså hans barn, alltså hans kusinbarn då, vad de liksom minns och vad de tyckte var mest nice.
Mm.
För fotbolls-VM är ju framförallt för barnen.
Säg det till gubbsen där ute på barerna.
Ja, men alltså,
jag hörde. Inspirera generationen.
Ja,
liksom,
precis. Okej, det kanske inte är bara för barnen, men jag menar, det är ju störst för dem i alla fall.
Absolut.
Jag, alla mina minnen och alla du pratar med kommer säga att de liksom, största minnen de har från VM är från när de var liksom, barn.
Verkligen.
Kanske tonåringar då. Man är sent utvecklad. Men, nej, men, och, så, men då var det så här att de liksom... bryr sig inte kanske lika mycket om själva matchen mm. som han gjorde när han var liten. Mm. Han kunde liksom berätta vad som hände från minut 1 till minut 90 mm. av VM-finalen då, 1998. Mm. Men här är det mer att de är så här, ah, de har scrollat liksom, sociala medier och sett mm. att Lamine Yamal kommer skaffa skägg efter VM. Typ. Och det ser de fram emot. Mm. Och så här, har stenkoll på att det är en riggad final tydligen. Det är precis sådana konspirationsteorier. Det. Ja. Det är lite av ett konspirations-VM. Liksom,
ja.
Så.
Ja, för vi avslutade ju med en final igår efter förlängning. Vad var det för final vi fick se?
Det var inte så roligt. Det var, alltså, Spanien har ju släppt in ett mål under hela turneringen. Mm. Så de har ju väldigt bra försvarsspel. Mm. Och de försvarar på ett sätt genom att typ hålla i bollen.
Mm. Och det är tråkigt tycker du?
Det blir lite tråkigt för de sköt mycket på mål men det var inga liksom, superchanser. Och, så. Och Argentina var väl ganska fine med att det kommer vara så här, vi kommer få försvara typ. Mm. Ja, så det stod ju 0-0 väldigt länge och det var kanske inte var superunderhållande.
Men det var ju liksom också hårt spel. Är inte det underhållande?
Jo, det kanske är lite underhållande. Framförallt var ju alltså, Leandro Paredes med, som ju efter slutsignalen tog stryptag på en spanjor och liksom brottade ner en annan och hade så här slag i blicken.
Nej, men det var liksom UFC-match.
Alltså, det var så jävla hårt.
Ja, uff. Men,
har det varit ovanligt tufft det här VM-et? Eller är det bara så här internationell fotboll ser ut?
Nej, men alltså, jag skulle inte säga att det har varit det ändå. Även, det var, jag tror det var 2018. Ja, nu har jag inte årtalet, men Paredes, även han då i en match mot Holland eller Nederländerna för några år sedan, då var det liksom liknande situation då han sköt bollen allt man kunde mot bänken och så kommer liksom Van Dijk, den stora stjärnan, och bara tacklar honom.
Oh,
vet, så här,
så alltså, det är argentinarna bara?
Det är argentinarna, exakt. Sen var ju Paraguay väldigt tuffa också just i det här VM-et. Men på 90-talet, eller fram till 90-talet, så var det ju mycket, mycket hårdare tacklingar i fotbollen än vad det är nu för tiden.
All right.
Däremot så är det mer fysiskt ansträngande, liksom, eller krävande. Alltså spelarna är mycket mer vältränade nu än vad de var då. Åtminstone genomsnittligt. Liksom. Då kunde man ju dricka bärs. Dagen efter och dagen innan match. Typ.
Jag undrar om vi uppfattar det som att det är liksom hårdare bara för att nu, vi är ju i en sån digital tid där alla får se 17 olika vinklar och bilder och ibland AI-modifierade grejer. Att man är så, alltså, gud, det var jag som är gamling. Men ni fattar vad jag menar, alltså, vi har så jävla stor tillgång för att få in alla vinklar. Att man bara, ja, det är aggressivare. Men man bara, är ens det?
Ja. Mm. Nej, men jag tror inte det är det faktiskt. Och sen är det ju precis som du säger, man får se de här super slow motion och det här röda kortet, eller det andra gula kortet som blev rött då igår när liksom 19-åringen i Spanien snurrade typ tre varv som är värdekvarn liksom. Ja. Det ser ju grovt ut.
Snabbt och kort, vad skulle du ge det här VM:et av fem Hellströms?
Fem Hellströms, då får det 2,5.
Oj, det är lågt, varför?
Ja. Nej, men ja, alltså, det skulle bara vara ett betyg, ja, precis, det ska vara kort.
Vi ska prata. Det hårda spelet har också gjort att domarna hamnat i fokus. Efter den här låten ska vi prata om det mest omdiskuterade domsluten det här VM:et. Men nu ska vi prata om domarna.
Ja, precis.
Vi har ju liksom, alltså, domarna och domarinsatserna har varit en av de stora snackisarna under VM. Vad sa du?
Det är alltid det.
Jag menar, det är extra, jag menar, om det är för att det är det igen, jag bara, digitaliseringen.
men också typ alla nya regler kan jag tänka mig.
Ja, eller? Precis, så är det noga.
Ja, hur tycker du de har skött sig?
Domarna, ja, alltså, de har väl skött sig ganska bra. Jag tycker alltid det är en fråga om, alltså, det kommer ju ske liksom misstag och sådär. Och när det är VM så är det ju massa olika domare som är med från länder som kanske inte alltid har domare i toppligorna liksom. Så det kan vara lite sämre nivå i VM. Mm. När typ Uzbekistans bästa domare kommer, han kanske, nu vet jag inte hur det är med just honom, jag är inte domarexpert då, men han kanske inte liksom dömer de bästa matcherna annars.
Nej.
Typ. Så det påverkar ju såklart nivån. Men det är också det här med de nya reglerna. Och sen tycker jag att diskussionen ofta liksom fastnar på ett ganska tråkigt plan. Mm. Det är ju roligare att prata om liksom varför har vi de nya reglerna?
Mm.
Och lite så motsägelsefullt så är det ju jättebra regler som är tråkiga att sätta och man måste hålla på och tänka logiskt och sånt som gör att det blir ett roligt lek liksom.
Mm.
Och en rolig sport.
Typ som vadå?
Ja, men om det, alltså offside till exempel, det fanns ju inte, jag vet inte när det kom, men liksom, innan det så kunde man ju bara ställa Håland vid motståndarmålvakten liksom, och så bara slå dem. Men nu måste man ju anpassa sig och kommer inte förklara. Och så, men man kan inte stå var som helst. Liksom, man måste
anpassa
sig
lite. Vi måste göra så att spelet blir lite roligare.
Ja,
och, inte
typ
så.
Och så här, att de maskar så mycket, att målvakten typ la sig. Bara, jag har jätteont i låret, okej, då går det 2 minuter. Så kommer han fysion in, eller hon, och liksom sprayar kylspray. Det vill man ju ta bort, för det blir tråkigt. Liksom, att spelarna inte ska kunna fuska, typ. Mm. Eller eller fuska och fuska, men liksom utnyttja de här loopholesen då.
Ja, för det är lite det som också har varit det, om vi tar liksom det stora loopholet. Och igen, jag säger inte att det är min åsikt, men att så här, konspirationerna just det här VM:et har varit väldigt stora, speciellt kring domarna som ska vara köpta och typ ganska gynna, ja, som ska gynna det, liksom, speciellt Argentina då.
Och Messi då kanske.
Och Messi, liksom, speciellt, att de är så, den här stackaren, det är hans sista kanske. Ja. Det är det som är diskursen där ute.
Ja.
Alltså, vad tror du? Är domarna köpta? Eller har de med respekt för Messi? Alltså,
vår legend? Jag tror absolut inte att de är det. Nej. Sen finns det ju korruption liksom inom, eller har funnits korruption inom FIFA och kanske, ja, bevisade i alla fall. Sen är det ju det, man får, alltså, om man ska veta så måste man göra massa jobb. Liksom. Ja. Orkar inte jag. Du, jag är på semester, ni ringde in mig nu. Liksom. Så, men, men alla de här, det är väldigt, väldigt mycket pengar inblandat. Mm. 145 miljarder rapporterade Guardian att FIFA har omsatt på det här, kronor då, på det här FIFA, på det här VM:et. Och då vill man, när det gäller andra tävlingar så tjänar man också jättemycket pengar om man vinner klubblagen och sådär. Och då är det jävligt noga liksom att det blir rätt.
Mm.
Och det är liksom folk som tjänar mycket pengar, eller kapitalister liksom överlag, som verkligen är in it for the money. Det är väldigt noga med säkerhet för dem, att de ska kunna få tillbaks pengar för sin investering. Och då är ju VAR till exempel en sån grej som kan säkra det på ett sätt.
Men jag tänker typ att också, förutom då man pratar om Argentina, så är det ju också någonting, man har pratat om mindre länder och större länder och att domarna liksom behöver anpassa sig efter det. Liksom, hur kan man må som domare när man liksom behöver ta de här besluten? Det måste vara sjukt jobbigt.
Ja, det tror jag. Jag vet inte hur man kan må. Jag har faktiskt varit domare en gång i bandy, alltså på is.
Okay.
Jag mådde jättedåligt, för jag var ganska ung och det visade sig, eller jag kom på efteråt att jag pekade hela tiden åt fel håll. Jag ville liksom säga, nu är det Assads boll.
Ja.
Men då pekade jag åt det hållet som betyder att det är Bellas boll.
Oh, okay.
Och så när då de var sju typ de jag dömde, eller nio kanske. När då Bella tog boll, jag bara, nej, hallå, jag sa ju att det var Assads boll. Och de fattade ingenting.
Gud, att man behöver liksom vara den som debatterar med sju- och nioåringar och ha fel också. Ja. Liksom. Det är ju, alltså, ja. Det,
så jag mådde ju skit, men domarna här, alltså, de tjänar väldigt bra.
Ja.
Så sett så... Jag vet inte, men det kanske
det är inte så synd om dem.
Nej, det är inte så synd om dem. Liksom. Sen kanske det är tufft då, om man är då en lite mer oerfaren domare som inte har dömt på de stora scenerna inför stor publik eller storstjärnor som ju tycker att de bestämmer. Typ. Mm. Då blir det säkert jättejobbigt.
Ja, alltså, det är dummare pressat. Då när man är elak mot domarna i Allsvenskan då, som kanske inte tjänar lika mycket.
Ja, precis. Och sen ska man behöva prata i högtalarna också.
Det där.
Man kanske inte kan engelska ens.
Du, man kan ju vinna lite priser under VM förutom pokalen. Typ bästa yngsta spelaren och bästa målvakten. Men du har ju förberett en liten egen prisutdelning.
Ja.
Take it away.
Ja, men jag tänker att vi är juryn.
Ja, vi
jag kommer säga några liksom, nomineringar, så får ni vara med och välja. Då.
Demokratiskt. Mm.
Turneringens meme då. Vi har ju när Nederländerna vann med 5-1 mot Sverige.
Just det.
Då blev Cody Gakpo utbytt. Och så hade han lite ont i armen, så då lade de en sån ispåse. Fast det var inte längre is utan det var vatten, för det är så himla varmt då. Och det var ett litet hål i den. Så det liksom sprutade ut en liten stråle på honom. Och sen så bara kollade han mot kamerorna så. Och satte han fingret på hålet. Jag tänker på den här mimen där det är en snubbe som slår en så här klisterpatch på en silo med vatten i typ.
Det var
den stämningen.
Ja, sen har vi Ronaldos leende. Han såg ut att vara kidnappad ju när han satt där i Madonnas beach buggy.
Just det, det är perfekt.
Pistol mot huvudet, le. Ja.
Ha kul.
Ja. Och sen har vi ju Kin Jamal då, 4-åringen. Alltså Lamin Jamals lillebror som skriker.
Vamos!
Ja, vilken är turneringens meme? Ni har inte så lång tid på er.
Ja, det är svårt att säga att det inte är Lamin Jamals lillebror.
Ja,
alltså,
han
barn
är
vinner
så
alltid.
Jävla sagt.
Men jag älskar Ronaldos kidnappning.
Ja.
Alltså, den är ju så...
Madonna har kidnappat Ronaldo. Ja. Ja, turneringens gamling då?
Mm. Alltså, Madonna,
ja, just det.
Han fortsätter.
Men är hon hon är 67.
Sure.
Ja. Sure.
6-7.
Nej, men man kan ju, alltså, Ronaldo gick det jättedåligt för. Och Messi gick det väldigt bra för. Men Vosinha är väl ändå turneringens gamling.
Ja.
Vosinha, alltså Kap Verdes målvakt.
Hur gammal är han?
40 tror jag.
Ja, så började följa
pushing
massa young,
det, i alla fall.
Pretty Young Things på Instagram.
Började han följa dem också?
Ja, han började följa liksom.
Det är exakt därför han är turneringens gamling.
Jag älskar det.
Ja. Och sen har vi turneringens flint.
Ja.
Det finns inga sådana. Alla fotbollsspelare är jätterika, så de åker till Turkiet.
Just det, hålen är lite för perfekt, va?
Ja, det är väldigt, väldigt tråkigt.
Men norska tränaren?
Jo, men på tränar, ja, men det var även spanska tränare, men tränarsidan gills inte.
Okej.
Okay. Nej.
För det är så här,
där finns det flintisar, absolut.
Ja, verkligen. Alltså, ja. Det är så mycket ollonliknande skallar, alltså I love it.
Men alltså, det är väldigt synd, tycker jag, för en av de största någonsin, Zinedine Zidane, han var ju blivit flintis väldigt tidigt. Det är liksom ikoniska Lux Goran Pandev, finns en nordmakedonsk spelare som heter också, som hade såg ut som att han hade konturen av en kuk liksom, för att han hade tappat hår på det sättet, om man såg ovanifrån. Ja, så det blev ingen flintis, men turneringens turk då? Alltså, för man åker ju till Turkiet för att fixa hårlinjen.
Just det.
Ja, det har vi Håland. Hans hår, han är hårfager. Jag har noterat också att alla raka, även om de har långt hår, så rakar de runt öronen. De hatar att ha hår liksom,
runt öronen.
Ja, exakt. Ja, det är förbjudet. Okay. Det är synd då för Gallagher och Stenström och jag som verkligen har hår runt öronen. Sen har vi Jamal då. Det är den vanligaste beställningen hos frisörerna tydligen.
Okej, okay, att få en Lamin Jamal.
Ja, att få Lamin Jamal. Det är lite så Timberlake-nudelhåret liksom.
Det. Det är mycket Frosted Tips.
Ja, precis, Frosted Tips. Och sen har vi Jules Koundé mot Marocko i kvartsfinalen. Han har ju, googlar du nu den?
Ja, alltså, så jävla mycket.
Han har liksom tjocka dreads, jättemånga, neråt, ut med liksom, ja, vid ögonbrynen någonstans, så går de ner över kindbenen liksom, och sen pannband tjockt,
eller som håller ihop pannband, det.
Som håller ihop det, så det blir som en lång hjälm.
Love that
i värmen. Vilken väljer ni?
Jag är ändå, vad var den första?
Håland.
Ja, men man måste ändå ge honom.
Turneringens turk, Håland.
Ja.
Ro vidare. Då är det dags för turneringens Kai då.
Mm.
Kai simmade ju bild för länge sedan.
Precis.
Det minns ni kanske.
Ja.
Det gjorde inte Trump.
Nej.
Och här blir det ingen nominering. Det är Trump som är turneringens
Okai. Det är Trump vinner.
Ja. Han stod ju kvar där när Brooklyn skulle lyftas. Då sprang Infantino fram och bara flytta på det. Han bara stod där och tittade.
Dålig vimmelbild.
Jag såg att Spaniens selektion, alltså de truppen eller den officiella twittern, de klippte ut Trump ur bilden. Så de, liksom, de löste det.
Det var snyggt. Ja, och sen har vi turneringens stylist då, apropå Infantino. Alltså den som har style att SVT:s studioexperter och programledare André Pops i fronten och Gianni Infantino och hela FIFA:s crew verkar det som. Kostym, vita sneakers.
Ja, det är så jävla mycket sneakers.
Kostym, vita sneakers.
Ja,
det är en hädelse.
Ja.
Fan, där får ni inte vara med och välja.
Nej.
Sen har vi turneringens filmmanus då. Alltså, det är ju Paredes här då. Som det här med Nederländerna, när han sparkar bollen allt vad han kunde mot deras bänk. Och nu då när han liksom, det är en actionrulle efter matchen, så ger sig på två ynglingar
Avengers
i Spanien
liksom.
Sen har vi ju Messi då, att det är liksom hans sista turnering. Det blir ju ett drama där med ett olyckligt slut, skulle man kunna säga ändå. Han förlorar finalen, står i tårar och tittar ut över Argentina, som i och för sig hyllar honom. Så det är lite bitterljuvt på något sätt.
Ja, men han var ju inte så bra heller så.
Nej, och sen har vi liksom, han var ju bra, inte i finalen. Nej, det är sant,
inte i
det är verkligen sant, det är verkligen sant. Innan dess var han ganska bra ändå, får man säga. Och sen har vi VAR då, som har gett upphov till en konstig liksom Christopher Nolan tidsdimensionsgrej. För när Egypten gjorde mål mot Argentina just då, jag tror det var åttondelsfinal, så dömdes det målet bort. För att 17 sekunder tidigare så hade det hänt någonting.
Just det.
Men när han gjorde mål då, Sicko, i Egypten, då slet han av sig tröjan för att fira. Det är alltså som sig bör när man gör 2-0 mot Argentina. Men då får man alltid gult kort, för man får inte ta av sig tröjan.
Just det.
Men sen så dömdes ju målet bort. Och hade de blåst frispark, hade de aldrig dratt av sig tröjan. Och så har det varit mycket snack om att det där gula kortet togs inte bort. Men när jag kollat i protokollen, det togs bort. Jag vet dock inte om han fick veta det
under matchen.
Nej. Så det är mycket sådär tids, ni vet, Tenet eller Interstellar. Det är mycket
alltså
sådär
det är
konstiga...
Också att de rullade bak liksom. Man fick se dem liksom köra
baklänges.
Här kommer jag kliva in med min diktatoriska VAR är ju turneringens Nolan.
Ja,
verkligen.
David, tack som fan.
Tack själva.
Tack. I fredags så hade The Odyssey premiär. Vi ska snacka om det väldigt mycket mer imorgon med filmexperten Jonas Pedersen Hadebrandt.
Yes.
Men någonting som jag tänkte på när jag fick upp den filmen är hur det är typ samma skådespelare i typ alla släpp. Alltså i The Odyssey så är Zendaya med och Robert Pattinson. De hade också The Drama som släpptes för inte så länge sedan. Sen har vi också Spider-Man No Way Home som kommer också. Där har vi Zendaya och Tom Holland. Och Tom Holland är också med i The Odyssey.
Just det.
Och snart kommer Dune också, där Zendaya också är med. Och Robert Pattinson. Så det känns som att det liksom, finns liksom ett hjul av samma skådespelare som är med i allt. allting just
om du
nu.
Som skådis går till en audition och du ser Zendaya i Cannes och hem.
Ja, det är ingen idé. Hon får allting. Mm. Och det fick mig, jag såg en intervju med, nu glömde jag bort hans namn, han som spelar Danny Gossip Girl. Han heter...
Penn Badgley.
Ja. Han har en podd och då var det en intervju med honom och då pratade han om att när man kollar på en film med en superkänd skådespelare, typ om man ska säga Timothy Chalamet som han använde som exempel, då är det svårt att förlora sig in i att så här, vem den här personen skådespelar, för att man tänker bara jävlar vilken bra performance Timothy Chalamet gör i den här filmen. Alltså det är svårt att liksom se den här skådespelaren försvinna in, för att den personen är en sån personlighet och så känd utanför.
Och som man kanske också typ förknippar med 12 miljarder olika karaktärer också.
Precis. Ja. Och det är intressant för att jag tycker typ att många serier som kommer ut nu som blir väldigt populära och väldigt många tittar på har väldigt många skådespelare som är helt okända. Som kommer lite från olika ställen, har gjort små roller men exploderat. Jag tänker på typ Off Campus eller The Summer I Turned Pretty som jag pratade om tidigare.
Vi kan snacka också, alltså även typ Abbott Elementary School som har haft liksom vunnit så många Emmys och här som är en av de största, alltså mest Emmy-nominerade tror jag i år, som är också bara så helt okända.
Ja, eller Hanna Einbender är liksom en sån, hon som spelar i Hacks liksom.
Precis.
Och det är väl någonting med att man då liksom kan förlora sig i serien mer när det är någon man inte känner igen, och att liksom i de här stora filmerna så är det som att man inte kan riktigt släppa bara, där är Zendaya som jag har sett i 45 andra filmer den här sommaren, och jag liksom, jag kan liksom inte känna av liksom den här skådespelartalangen i det, för att allt jag tänker på är att det är Zendaya som gör det liksom.
Jag är så hold your mouth. Det är okej när det kommer till Timothée Chalamet. Zendaya däremot.
Jo, absolut.
Där, alltså där kommer jag, för just när ni menar, jag håller helt med dig, för att när jag skulle se The Drama med henne så var det som att jag bara, det här kommer inte gå. Mm. Alltså hon kommer inte bryta loss Euphoria för mig eller Dune eller whatever. För mig är det golvad. Jag var så wow. Men när det kommer till tv-serier, jag håller helt med dig i det, men jag började märka en trend när det kommer till de nya it-kidsen som får skriva tv-serier som blir ganska stora. Jag tänker på Adults, jag tänker på Overcompensating, jag tänker på Isle of LA. Mm. Det är en och samma kompisgäng som har samma cast nästan som spelar i de olika serierna. Mm. Det är någon som skriver för den ena, som skriver den andra. Mm. Att de på något sätt smälter in. Mm. Att jag är så, men gud, vi börjar få en typ en ny sån Elite It Kids.
Ja, så är det ju. Det är ju typ också Charlie XCX som är typ kompis med alla de här.
Precis.
Alltså hon är typ samlingspersonen för alla de som har skrivit de här serierna.
Ja, alltså, och det är ju spännande och på något sätt typ ganska tråkigt att se nu, för att man bara, det här gänget och de umgås med är de som bär liksom den nya generationen och den nya makten. Och jag är så, ja vad kul, tre serier som släpptes inom loppet av typ en månad mellan varandra. Nu pratar jag Adults, Overcompensating och Isle of LA.
De är alla väldigt lika i ton i alla fall. Sen har de ju väldigt lite olika handlingar, men alltså, det är typ samma typ av humor och samma typ av typ mänsklig misär som egentligen är bara typ väldigt privilegierade människor som gnäller över sitt liv.
Typ. Och typ så, man bara, ett gäng grupp kompisar, varav typ en av skådespelarna tror jag spelat dem i två serier, Owen Thiel som är med, både det ena och den andra. Att man bara...
Men är det inte att de försöker recreata Friends också? Det känns som att, eller det finns någonting med, för att det är så kul, det är en plotline i Hacks, den här serien som vi pratade om innan. Hon är liksom en av huvudpersonerna i den här serien, hon är liksom hon skriver manus liksom. Och då är det som att hon pitchar då ett drama där det är så här, eller en komedi/drama där många ungdomar måste bo i ett hem och att alla är så här, det är så jävla gjort. Och sen så har vi massa serier som är exakt så som man måste liksom leva med, där det är typ Friends fast inte en sitcom liksom. Mm.
Nej, alltså 100%. Och jag menar, en del av mig typ så, finns det någon genre där det är kanske lite mer som utmanar det här, så är det ju skräckgenren som också har blivit så mycket större nu med tanke på typ Obsession och Backrooms som har ganska inom citationstecken okända skådisar. Mm. Backrooms har väl kanske lite större skådisar. Men
Reine Vakaniten, vad heter hon?
Precis, exakt så. Vad fan heter hon? Vad sa du?
Renate.
Renate.
Svein.
Precis.
Någonting.
Nej, men skräck är ju väl Skräck brukar vara en ganska bra genre på typ så introducera nya personer. Problemet är bara att skräck är så fucking svårt att göra bra.
Ja, verkligen. Alltså. Det var Renate Reinsve, så säger man det. Nästa.
Och vad heter fotbollsspelaren?
Erling Haaland.
Inte visste väl jag att du var en tvättbjörn, Bella?
Vad menar du?
Du har väl sett den finaste tvättbjörnen Jimothy, som är en tvättbjörn från Seattle som har gått och blivit viral.
Okej, varför det?
Jag kommer lägga upp det här på våra sociala medier, Petre Sveriges Radio på Instagram. Det är en tvättbjörn i Seattle som har blivit viral eftersom att den har en så kallad kortryggssyndrom.
Du menar att jag har det?
I see it. Men Jimothy har gått och blivit superviral nu. Eftersom att han är väldigt... det är svårt att förklara, men han känns väldigt så kompakt. Som att han liksom sprungit in i en vägg och bara så... väldigt så animerad.
Jag ser en bild på honom nu. Det är långa ben.
Det är långa ben och en väldigt klumpig, rund kropp.
Just det. Alltså, you rang.
You fucking rang. Och det är så kul också att ett syndrom kan vara helt så kortryggssyndrom. Alltså beskriva det så som det är. Tydligen är det här någonting som djur... det är väldigt vanligt att det drabbar liksom djur. Igen, så fort jag såg det här klippet, rusade direkt. Är det AI? Alltså jag är så rädd nu för AI.
Det. Men det är ju så här, jag tycker att det är bättre, för ibland får man ju nyheter från USA bara, en vild tiger har rymt från någons typ privata gård. Alltså det är ändå nice att det inte är liksom något livsfarligt som går runt på gatorna. Alltså det är så här, ett lejon har rymt typ, men det här är bara en kortryggsradskort.
En tvättbjörn med kort ryggsyndrom har alltså löpt amok på runt om i Seattle. Men har också verkat bli liksom någon form av figur nu och en profil. Att du till och med påpekade att Jimothy har en egen Wikipedia-sida.
Ja, jag såg det nu.
Alltså, det är mer än vad vi har.
Ja, verkligen. Och också typ att de säger bara, gå inte fram till Jimothy, han klarar sig. Alltså som att någon skulle vara så här, jag vill ta in Jimothy för att operera honom, för att ge honom en normal rygg.
Nej, nej, nej.
Man bara, låt Jimothy vara. Verkar ju må bra ändå.
Ja, och han springer ju väldigt så. Det känns som hur en människa skulle springa på alla fyra. Du vet hur Maggie ibland kan liksom få sån kärlek för djur. Typ så här Sing Sing, den där apan. Och sen var det Pesto, den här pingvinen. Sen var det någon mer.
Den alltså, apan som...
Sing Sing.
Nej, det var en till apa som var typ mobbad.
Just
vad heter den där apan?
Punch,
den mobbade apan.
Jag tror liksom att Jimothy, vi måste pitcha det här till Maggie. Det känns som att hon skulle brinna för
det. Känns som
Jimothy.
Att de säkert tog i det här imorgon, bara i morse. Jag lyssnar inte.
Vi får lyssna tillbaka och se. Shoutout till Jimothy och shoutout även till Michelle Hallström som tar över nu efter oss. Och vad ska hon bjuda på? Jo, massa härlig musik. Och vi ses imorgon.
P3, Sveriges Radio.